Himmelske far, tack så mycket för att vi får möjlighet att studera ditt ord tillsammans. Och jag ber Herre för ett extra mått av din ande ikväll. Jag ber att du ska inspirera oss och fylla oss med din ande. Hjälp oss att förstå de här sakerna som vi studerar. Och jag ber att du Herre ska tala till oss. Hjälp oss att förstå de saker som vi studerar och hur de också kan påverka våra vardagsliv. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Om ni minns förra gången så studerade vi om Daniel kapitel 2. Och vi tittade på den här stora statyn som Nebukadnessar drömde om. Och det var ju en staty med olika metaller. Huvudet utav, minns ni? Guld, okej. Bröst och armar av? Silver. Höfter och buk av, sen var det brons, sen var det? Järn, precis. Och sen var det järn och lera där i slutet. Så kom det en stor sten och krossade allt. Och vi tittade på att det representerade de olika rikerna som skulle regera på jorden. Och hur det slutliga riket, som var Guds rike, skulle bestå för evigt. Och i Daniel kapitel 2, vers 44, så läser vi just det. Att men i de kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Och sen så säger Daniel slutligen att den store guden har uppenbarat för konungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig. Så, det här är det eviga riket. Det fanns bara ett. Det var Guds rike som skulle vara för evigt. Men kung Nebukadnessar, ja, han blir så imponerad av att Daniel kan berätta den här drömmen. Och han bekänner det i vers 47. Det står vers 46 till och med. Då föll kung Nebukadnessar ner på sitt ansikte och tillbad Daniel och befallde att man skulle offra matoffer och rökelseoffer åt honom. Och kungen sa till Daniel, er Gud är i sanning en Gud över andra gudar, en herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet. Sen står det, därefter så upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels hövdingdöme och till högste föreståndare för alla de vise i Babel. Och på Daniels begäran utsåg kungen Sadrak, Mesak och Abednego att förvalta Babels hövdingdöme. Men Daniel själv stannade vid kungens hov. Kungen var djupt imponerad och han bekände den sanna guden. Och jag tror inte vi förstår kanske hur stort det här var egentligen. Men det här är den största kungen i hela världen vid den tiden. Det är som att den mest mäktiga personen i hela världen idag skulle bekänna den sanna guden. Och det var det som hände. Men trots att han bekände den sanna guden här, så var inte Nebukadnessars hjärta helt och hållet på Herrens sida. Det fanns fortfarande andra saker som stod i vägen. Och i kapitel 3 så ser vi att kung Nebukadnessar gör en staty utav guld. Kung Nebukadnessar, han var ju en avgudadyrkare ursprungligen. Men här så, han har bekänt den sanna guden, men efter ett tag så börjar han att glida tillbaka in i avgudadyrkan igen. Den här drömmen gjorde ett så djupt intryck på honom. Och han tänkte, jag är ju den här guldhuvudet. Kanske ska jag göra en staty utav den. Men varför bara ha guldhuvudet? Varför bara ha huvudet av guld? Då betyder det att det ska komma ett annat rike efter mig. Den där idén tyckte han inte om. Han önskade att hans rike skulle bestå för evigt. Varför skulle det vara Guds rike som skulle bestå för evigt? Och istället så gjorde han en staty som var helt utav guld. Och den är ganska så hög. Jag vet inte om det står något i era översättningar. I min så står det 60 alnar.
30 meter.
Ja, en aln ungefär en halv meter. Så den är 30 meter hög. Helt i guld. Något sånt här hade aldrig någonsin setts. Men i Babylon så var det vanligt att ha massa olika avgudar och statyer. Så det var inte ovanligt. Men ändå så blev människorna mycket imponerade när de såg den här stora 30 meter statyn som stod. På Duraslätten ställde han den. Vi läser om det här i kapitel 3, vers 1. Kung Nebukadnessar lät göra en staty av guld, 60 alnar hög och 6 alnar bred. Han lät ställa den på Duraslätten i Babels hövdingdöme. Sedan sände han bud och kallade samman satraper och landshövdingar och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i hövdingadömena. För att de skulle komma till invigningen av den staty Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Kung Nebukadnessar gör ett smart drag, politiskt drag här, eller hur? Han vill passa på att stärka enheten i riket. Och därför så befaller han att alla makthavare i hela riket skulle komma och tillbe den här statyn. De enas kring tillbeden av den här statyn. Och det är väl bra med enhet, är det inte det? Tycker vi inte om enhet? Det är bra. Enhet. Men det var enhet kring fel sak här, eller hur? Det var enhet kring avgudadyrkan. Så enhet i sig själv är inte alltid nödvändigtvis bra, eller hur? Utan det måste vara enhet också i sanning. Och det är det som var problemet här. Men kung Nebukadnessar gjorde det här i alla fall, och det står i vers 3. Då samlades satraperna, landshövdingarna och ståthållarna, fogdarna, skattmästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i hövdingadömena till invigningen av den staty som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. När de stod framför den utropade en herold med hög röst: "Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och tungomål. När ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument, skall ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber, han ska genast kastas i den brinnande ugnen." Ifall det var någon som inte ville vara med i den här enheten, då fanns det lite andra motiveringar också att böja sig inför den här statyn. En brinnande ugn. Och det var ju ganska effektivt, ser vi. I vers 7 så står det: "Så snart allt folket hörde ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare och alla andra slags instrument, föll de ner, alla folk och stammar och tungomål, och tillbad den staty av guld som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp." Så allihopa gjorde det. I princip nästan utan undantag. Och kung Nebukadnessar blir otroligt stolt. Han ser ut över hela sitt rike, alla makthavare som böjer sig ner för den här symbolen utav hans rike som ska bestå för evigt.
Avgudar han sig själv liksom och menar att han är statysymbolen?
Enligt den här Daniel 2 så var det ju faktiskt så att han var huvudet av guld. Men så gjorde han hela den här statyn av guld. Så då representerade det honom också. Så på ett sätt var det tillbedjan utav Nebukadnessar. Indirekt då. Det var symbolen av vad det betydde. Men det fanns tre personer här som trotsade kungens befallning. Kung Nebukadnessar får se några personer som kommer springande mot honom. Och det står i vers 8, men strax därefter så kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna. De tog till orda och sade till kung Nebukadnessar: "Må konungen leva för evigt." De försöker smickra honom, eller hur? "Må konungen leva för evigt. Konungen har befallt att alla människor ska falla ner och tillbe statyn av guld när de hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Och att var och en som inte faller ner och tillber ska kastas i den brinnande ugnen. Men, herr kung, nu finns det här några judiska män, Sadrak, Mesak och Abednego, som du har satt att förvalta Babels hövdingadöme. Och dessa män sätter sig över ditt påbud, och konung, de dyrkar inte dina gudar och tillber inte den staty av guld som du har låtit ställa upp." Va, Vad tror ni drev de här personerna till att berätta för kungen om de här judarna? De löd ju inte, eller hur? De var nitiska för lagen, kanske var det. Kanske var det också att Sadrak, Mesak och Abednego hade blivit upphöjda till förvaltare utav hela hövdingadömet. Så de var inte så glada över de här. Och det kanske fanns en hel del avundsjuka i det här också. Nu såg de sitt tillfälle. Wow, nu kan vi få de här personerna att röjas ur vägen. Ja, vi vet inte exakt, men det som händer är i alla fall att kungen blir rasande och arg. Man kan undra, varför stod de här tre hebreerna upp egentligen? Var inte det ganska extremt? Var det verkligen värt att förlora livet för någonting sånt här? Precis. De hade ju börjat att lyda där i det som var litet. Och här var det någonting faktiskt som var stort. Här så står det i andra Mosebok 20, vers 4 och 5. Det är en del av de 10 budorden. Och där så står det att du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden. Eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe eller tjäna dem. Så det var en del av Guds 10 bud som israeliterna väl visste om. Och därför, om de böjde sig ner, så skulle det betyda att de faktiskt bröt mot Guds bud här på det här sättet. Och de ansåg att det var värt att riskera livet för att vara trogna Gud. Ganska farligt. Vers 13 i alla fall. Står det så här: då befallde Nebukadnessar i vrede och förbittring att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abednego. När man hade fört fram dem inför kungen, sa Nebukadnessar till dem: är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den staty av guld som jag har låtit ställa upp? Allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra, när ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Men om ni inte tillber, ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud ska då kunna rädda er ur mina händer? I Daniel kapitel 3 så ser man en konflikt mellan två stycken vitt skilda idéer. Å ena sidan så är det Gud, antingen Gud som är den som är värd tillbedjan. Det är Gud som är den som är mäktigast. Eller så är det mänsklig vishet. Det står hela tiden den här frasen: den staty som kung Nebukadnessar har gjort. Den som han har gjort. Hela tiden det här mänskliga egna verket som han har gjort. Och den konflikten finns förstås också idag. Vad är det vi vill tillbe? Vem är det vi lyder helst av allt? Är det människor eller är det Gud? Är det vad människor tycker som spelar den största rollen i vårt liv? Eller är det vad Gud tycker som spelar den största rollen i vårt liv? Den här konflikten slutar inte i Daniels boken, utan den fortsätter även idag. Sadrak, Mesak och Abednego, vad säger de? Vad gör de? Vers 16. Det här är ett av de mest, om inte det mest heroiska svaret som finns i Bibeln. De säger så här: o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, säger de, så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, och konung. Och så lägger de till, men om inte så ska du veta, och konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. Kan ni tänka er? De hade en tro som sa att vi är till och med villiga att gå i döden om det skulle behövas. Vi tänker vara trogna Gud oavsett vilka omständigheter som finns. Och om det skulle kosta oss livet så är vi redo för det. Men vi vet att Gud kan befria oss om han vill. Hur visste de? Hur kunde de vara så säkra? Faktum är i Jesajas bok, som de väl kände till, Jesaja 43, så finns det ett bibellöfte där. Vers 2. Där står det så här. Om du än måste gå genom vatten så är jag med dig. Eller genom strömmar så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld skall du inte bli svedd. Lågan skall inte bränna dig. Fantastiskt, va? De kände till det här löftet. Och de litade på det löftet. De var övertygade om att det här stämde. Och därför var de villiga att till och med riskera livet för det. Absolut, det hade de. Förstås. Och dessutom så kan man nog säga att det här var inte en engångshändelse för dem att vara trogna Gud. Det som vi studerade i kapitel 1 visar att de hade övat upp den här tron. Så att de kunde bestå det här stora testet sen i slutet. Så där ser vi verkligen hur viktigt det är att vara troget i det som är smått. För eftersom de var trogna i smått så kunde de också vara trogna i stort. Men om de hade börjat kompromissa där i kapitel 1. Så kan ni garantera på att de kan ni lita på att de skulle knyta skosnörerna precis då när den där ljudet börjar låta, eller hur? Ja, de kanske inte gjorde det av hjärtat, men de kunde bara böjt sig ner. Ibland så funderar jag på det. Varför gjorde de inte bara lite sådär? Ja, vi gör ingen uppståndelse av det. Men det skulle betyda för alla runt omkring, så skulle det visa att ja, till och med de där hebreerna, de tillber faktiskt den här statyn. Så deras religion är inte speciellt mycket mer värd än alla våra andra religioners. Men i och med att de visade den här troheten så blev det här ett vittnesbörd faktiskt för hela det babyloniska riket. Uppenbarelseboken 2:10, där säger Jesus så här. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och så säger han, var trogen in till döden. Så ska jag ge dig livets krona. Vet ni, döden är ingenting som den kristna egentligen behöver frukta. Den som har lagt sin tillit till Gud, till Jesus, lägger sin tillit till den som har nycklarna till döden och dödsriket. Han är den som kan befria människor ur döden igen. Väcka upp dem ifrån de döda. Och därför så har vi ingenting att frukta. Även om någonting skulle kosta oss livet. Är det sant? För en kristen så är döden endast en vila, som Jesus säger. Han säger att det är som en sömn. Och sedan så kommer han att väcka upp dem igen. På nytt. Daniel kapitel 3. Och vers 19. Då fylldes Nebukadnessar av vrede mot Sadrak, Mesak och Abednego. Så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen 7 gånger hetare än man någonsin hade sett den vara. Och man befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Sadrak, Mesak och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands dessa iförda sina underkläder, livrockar, mössor och andra kläder och kastades i den brinnande ugnen. Nebukadnessar skojade inte. Han sa inte, det var inte bara tomma hot. Han gjorde det verkligen. Han band dem, han kastade dem i den här ugnen. Och så står det i vers 22 att, men eftersom kungens befallning hade varit så sträng och ugnen därför hade blivit så oerhört starkt upphettad, blev de män som förde Sadrak, Mesak och Abednego dit upp själva dödade av eldslågorna när de kastade de tre männen i den brinnande ugnen. Det är ganska varmt, eller hur? Man kunde tänka sig att ingenting skulle kunna överleva det där. Men till sin förskräckelse så upptäcker Nebukadnessar någonting som han inte hade räknat med. Han kanske kände en stor tillfredsställelse att nu har jag visat de här upproriska hebreerna som vågade trotsa min befallning. Och nu kan jag bevisa att ingen annan ska någonsin få göra det där. Och så står det i vers 24. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar, var det inte tre män som vi band och kastade i elden? De svarade kungen, jo visst då konung. Då sade han, ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga in i elden. Och de är helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason. Vem tror ni att den här gudasonen var som var med dem här i ugnen? Jag tror det också. Hur kunde Nebukadnessar veta om att Gud hade en son? Vet ni, jag tror att han hade haft kontakt med hebreerna tidigare. De hade berättat för honom om deras tro, om deras religion. De hade varit ett vittne och beskrivit Guds son. Och sedan när Nebukadnessar såg den här personen inne i elden, så kunde han känna igen honom ifrån deras beskrivning.
Jag tänker att det är svårt att förstå det här. Så varmt bara för att man värmer upp en badrum.
Nej, det är verkligen svårt. Men Jesus, för Jesus är ingenting omöjligt. Han har makt över elden. Han är den som skapar elden.
Jättebra med de här bilderna, för det ger dessutom lite mera poäng och poängterar ännu mer.
Mm-hmm.
När man ser så här, när han stiger upp på.
Kan man nog lita på det här helt och hållet?
Jag tror verkligen det.
Funderar man att dör ännu under det?
Det är en bra fråga. Troligtvis så var han inte med här i alla fall. För han skulle nog också ha varit en av dem som stod upp. För vi ser det sen i kapitel 6 så var han också trogen Gud. Även när omständigheterna var svåra. Men troligtvis var han kanske på någon annan plats. Eller någonting.
Men ni måste ha varit så förvissade eftersom de hade ju det smått. Det var ju man plötsligt trodde de hade. Utan de hade tränat och övat. Liksom jag tror länge och märkt att det håller. Jag tror inte att man vågar göra sånt. Man har en sån övertygelse.
Precis. Så det är det som jag tror är kanske höjden utav tro på ett sätt. Att om man ska kunna ha en martyrstro, om man får uttrycka det så. Många kanske tänker att men jag skulle nog vara villig att dö för Jesus. Jag skulle vara villig att göra det. Han har gjort det för mig. Så jag skulle nog kunna göra det också. Men om vi inte är trogen Gud i vårt liv. Om vi inte kan leva för Gud. Vad får oss att tro att vi kan dö för Gud? Det är det som jag tror vi verkligen behöver fokusera på i våra liv. Lev för Jesus dagligen. Och om vi gör det, då behöver vi inte oroa oss. Då kommer Jesus att ge oss den tro och den styrka som vi behöver ifall vi skulle möta en sån liknande kris. Men det är just genom de här små händelserna, små dagliga händelserna som vi bygger den här tron. Tro är som en muskel. Ni vet, om man aldrig använder den, så om man aldrig använder sina muskler så förtvinar de, eller hur? Och man kan tänka att ja, men någon gång så ska jag bli stark. Någon gång så ska jag putta den här stora, tunga saken. Men om jag inte tränar inför det så kommer jag inte att komma dit. Så vi måste träna vår tro. Och hur gör vi det då? Ja, vår tro stärks genom att läsa Bibeln. Tro kommer genom förkunnelsen som kommer genom Kristi ord, står det i Romarbrevet 10. Också så är det genom att vara trogen Gud i de här små sakerna. Att inte bara att läsa Bibeln, men också att följa det som han visar oss i den. Vers 26 så står det: sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: Sadrak, Mesak, Abednego, ni den högste gudens tjänare, kom ut, kom hit. Han glömmer han glömmer att han sitter där på sin tron, att han har alla sina rådsherrar runt honom. Han går dit fram och ropar ut dem. Då står det: då gick Sadrak, Mesak, Abednego ut ur elden. Och satraperna, landshövdingarna, ståthållarna och kungens rådherrar samlades där och såg att att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar, och att håret på deras huvuden inte hade svets, och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att det luktade bränt. Nebukadnessar tog då till orda och sade: lovad var Sadrak, Mesak och Abednegos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De förtröstade så på honom att de överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu att vem det vara må av alla folk och stammar och tungomål som säger något ovärdigt om Sadrak, Mesak och Abednegos gud, han ska slitas i stycken och hans hus ska göras till en sophög. För det finns ingen annan gud som kan hjälpa så som han. Och därefter så lät kungen Sadrak, Mesak och Abednego få stor ära och makt i Babels hövdingdöme. Vet ni, det här som Nebukadnessar gjorde. Han gjorde en offentlig bekännelse av att det var Gud. Det var Sadrak, Mesak och Abednegos Gud som var den sanna. Men han drar det här lite för långt också, eller hur? Han gör en befallning om att alla som inte tillber den guden kommer att dödas.
Nu måste de svänga om.
Ja, precis. Nu måste de svänga om. Förut var det dödshot för ena saken, sen är det dödshot för andra saken. Så det även, ja, Gud ville nog inte att Nebukadnessar skulle ge den här befallningen. För Gud tvingar aldrig någon att tillbe honom. Han vädjar, han manar. Han uppmuntrar, gör allt som man kan, men han tvingar ingen. Utan han respekterar människors fria vilja till att välja att följa honom eller inte. Så.
Var det Jesus eller var det en ängel, han som har sänt sin ängel och räddat sina tjänare?
Bra fråga. Vi ser nog att det var... Han såg ut som en gudason här. Jag tror att det handlar om att det var Jesus. Men faktum är att ibland så står det att Jesus beskrivs som en ängel. För ordet ängel betyder egentligen budbärare. Och det betyder inte att Jesus på något sätt är någon skapad varelse. Inte alls. Men det betyder att han ibland är som en budbärare. Och... han är den högsta budbäraren. Så jag tror inte att det här betyder att det var en ängel. Det var bara att han tänkte att han sände sin ängel dit för att beskydda honom kanske också. Men vet ni, i Uppenbarelseboken kapitel 13 så beskrivs det en mycket snarlik kris som de här hebreerna gick igenom. Det står om ett vilddjur som gör en bild. Och sen så tvingar den alla, stora och små, rika och fattiga, att tillbe den här bilden. Om de inte gör det så kommer de att dödas. Och det är symbolspråket som är hämtat härifrån Daniel 3. Jag tror att vi också, enligt Bibeln, kommer att komma inför en liknande kris i sista tiden. Och därför tror jag också att det är oerhört viktigt att vi redan idag börjar förbereda oss inför den. Genom att vara trogen Gud i det som är smått idag. Så att vi kan också vara redo när den sista krisen kommer. Vi kanske tar, eller ja, vi kan gå igenom, vi hinner inte gå igenom den här kapitel 4. Vi kanske tar och avrundar här istället. Men vi kan fortsätta läsa sista delen i alla fall utav kapitel 3. I vers 31 så står det att kung Nebukadnessar till alla folk och stammar och tungomål som finns på hela jorden. Jag önskar fred och framgång. Jag finner för gott att härmed kungöra de tecken och under som den högste guden har gjort med mig. Stora är hans tecken, mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike, hans välde varar från släkte till släkte. Vet ni, kung Nebukadnessar blev till slut omvänd. Han blev inte direkt där och då, men han fick gå igenom en erfarenhet i kapitel 4 som vi kan titta på nästa gång. Som beskriver just hur han blev ödmjukad. Hur han fick gå igenom en väldigt svår ödmjukelse. Och sedan så bekände han att det faktiskt var Gud som hade gett honom makten. Han bekände att det var Gud som var den högsta. Att hans rike var för evigt och att inte Nebukadnessars rike skulle vara för evigt. Och jag tycker det är en otroligt fantastisk berättelse om att den här monarken, den här kungen, faktiskt någon som vi kommer att få se i himlen en dag. Tänker man inte på kanske när man läser den här berättelsen i kapitel 3. Men Gud hade tålamod med Nebukadnessar. Och till slut så skriver han faktiskt hela kapitel 4 i Daniels boken. Daniel 4 är inte skriven utav Daniel utan det är en beskrivning utav Nebukadnessar själv. Han som skriver det. Så. Jag vill ge en utmaning till varje person, till dig själv. Du får tänka efter i ditt eget hjärta här. Det som vi har läst idag, så ser vi hur Sadrak, Mesak och Abednego var trogna i det som är smått. Och på grund av att de var trogna i det här stora testet som kom, så blev det ett enormt vittnesbörd för hela babyloniska världen. För tänk, alla de här satraperna, alla landshövdingarna, alla hade samlats här. De fick se den här erfarenheten. Och de gick och berättade det sen för alla i sina riken. Så de kanske, Sadrak, Mesak och Abednego, kunde ha tänkt att ja, men det spelar väl inte så stor roll om jag står upp för Gud här. Okej, jag kanske förlorar livet, men finns det hur ska det kunna påverka någonting? Men det hade en enorm påverkan. Och ibland så ser vi inte alltid hur stort vårt inflytande är. Men det kan vara mycket, mycket större än vad vi tror. Så jag vill utmana varje person till vad det är som Gud manar dig till. Vad det är som han talar till dig om. Så var trogen honom. Var trogen honom i det som är litet eller om det är stort. För då kommer det att bli ett otroligt vittnesbörd för andra människor. Är det någon här inne som skulle vilja säga att jag vill vara trogen Gud oavsett vad som händer? Vill ni räcka upp er hand i så fall? Amen.
Men jag är nog rädd att man inte kan vara trogen.
Det är sant. Men vi kan inte göra det i egen kraft. Men det finns ett löfte i Filipperbrevet som säger allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och det vi kan göra är att säga Gud, jag ger dig tillåtelse att hjälpa mig att få en starkare tro. Och då kommer han att göra det. Det vi kan göra är att välja. Vi kan, det är ungefär som att säga så här. Vi tar en illustration. Låt säga att Gud befaller mig att hoppa till månen. Okej? Okay? Nu bara för en illustration. Det skulle han nog inte göra, men låt säga att han befallde mig att göra det. Okej, okay, kan jag hoppa till månen? Jag kan inte det. Det går inte. Men kan jag välja att hoppa till månen? Kan jag säga, nu fattar jag ett beslut om att nu ska jag göra det. Eller? Nej, jag kommer inte lyckas om inte Gud är med, eller hur? Men jag kan välja att göra det, kan jag inte det? Jag kan säga, okej, okay, nu ska jag göra det. Jag ställer mig här och sen så tittar jag upp och sen så tar jag sats.
Och så
tycker jag att jag är dum. Ja, så tycker jag att jag är dum för det. Men om Gud verkligen hade befallt mig, har han förmåga att flytta mig till månen om jag gör en ansträngning? Han har förmåga, han kunde bevara de hebreerna i den brinnande ugnen, eller hur? Ingenting är omöjligt för honom. Så på samma sätt är det när han ber oss att göra någonting. Vi har inte kraften kanske att göra det. Vi är helt oförmögna att klara av att leva det här livet. Men vad vi kan göra är att välja att göra det ändå. Vi säger, Gud, jag klarar inte av det. Det är omöjligt. Men nu väljer jag att göra det. Och så måste du fixa det. Och han kommer att fixa resten. Han kommer att ge dig den kraften som du behöver för att leva ett liv i harmoni med hans vilja. Det är det fantastiska. Och det har jag upplevt så många gånger i mitt eget liv. Låt oss be att Gud ska hjälpa oss och ge oss den kraften. Herre, jag vill tacka dig för dina löften. Tack att vi kan göra anspråk på dem. Och genom dem så kan vi få del av gudomlig natur. Vi kan få den kraft som kommer ifrån dig för att göra det som för oss är omöjligt. Herre, vi har sett på den här berättelsen om Sadrak, Mesak och Abednego, hur de var trogna dig. Och Herre, vi önskar att följa deras exempel. Men vi känner oss svaga. Men tack för ditt löfte. Och vi väljer nu att stå på din sida, vad det än betyder. Och tack för att du kommer att förse den kraft som vi behöver för det. Jag ber i Jesu namn. Amen.